Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Vi är nu inne i november och är det någon tid på året som kan kallas lågsäsong för löpning så är det väl ändå nu, eller vad säger du Malin?
Jo, men det får man väl tyvärr säga, men samtidigt så är det det man ska bryta för att kunna få ett bra löpår senare.
Alltså
lågsäsong kan man ju kalla det, det får inte bli att man vilar då totalt, utan det är väl bara det att det kanske är långt till nästa lopp och, eller nästa mål man har, eller vädret är inte riktigt så där inbjudande som det var för ett par månader sedan. Men har man byggt upp en liten bra grund här nu från sommaren så är det ju synd. Om man kan liksom trigga sig med att det är synd att liksom tappa det nu för att sen starta om igen. Mm. Utan liksom rida på den lite och träna varierat nu. Kanske byta lite löppass mot något annat om det känns motigt, men inte tappa löpningen. Oj, vad viktigt det är att hålla vid.
Ja, men jag gillar det där med att byta ut lite kanske. För just det här, de här, speciellt tycker jag de här distanspassen man kör i veckan när man ska mala på 7 kilometer själv. Det är extremt svårt att peppa sig för tycker jag. Däremot att springa långpass med en kompis på helgerna, det tycker jag funkar.
Ja, nej men det är absolut. Så nej men hitta varianter, de där passen som kanske inte är ger supermycket och som man kanske mest har kört tidigare för huvudets skull. Mm. Många har ju såna rensa skallen pass, må bra pass och de är, om de känns tröga att gå ut nu så är det ju inte liksom motiverat att du måste göra det för träningens skull, utan och om du inte känner att det rensar skallen ens utan det är motigt så kan man faktiskt göra någon annan träning av det istället som är kanske mer effektiv också.
Ja, för det ska ju ändå vara kul någonstans.
Trots allt så är det och då kan man ju, tänker jag, de löppass man gör de ska man ha lite sug efter. Mm. Mm. Och så går du och kör grymt bra styrketräning eller någon inneträning som du gillar.
Ja, inomhus. Yes, det gillar jag. Där fick du mig. Du hade mig vid inomhus.
Inte med styrketräningen dock.
Ja, jag har lite svårt för det här att stå och pumpa så här marklyft och knäböj, men gruppträning, det tycker ju då vissa inte är styrketräning, men för mig så är det ändå ett sätt att faktiskt få någon form av styrketräning, att göra lite cirkelpass och,
ja, det kan
så tycker jag funkar jättebra för löp.
Få väldigt bra allroundstyrka.
Ja. Slänga att, bollar i väggen. Och,
ja, gud, det är ju otroligt bra. Nej, men, så att det är inte sagt att det måste vara skivstång och tunga grejer bara för att det ska vara styrka, utan det där kan du ju göra lite vad du tycker är kul själv. Vissa älskar ju det. Med tunga lyft.
Och andra gör något hellre. Gänger bollar i väggarna. I alla fall, vi måste ju berätta den goda nyheten om att nästa år så kommer vi att köra en favoritrepris på våran populära resa till Prag halvmaraton.
Ja, det var så roligt.
Ja, det blev ju en riktig succé. Och nästa år då, 2019, så är det alltså 4-7 april som gäller. Och vill du veta mer och boka så kan du gå in på www.resia.se/gruppresor/delta_i /Prag/halvmaraton. Det blir lite långt det där. Men man kan också gå in på resia.se och skriva in Prag halvmaraton i sökrutan så kommer du att hamna rätt. Eller så kan du gå in på Evelöv och Månströms Instagram-konto. För där så har vi lagt länken i våran bio, som det heter på... Presentation säger man ju då på svenska. Men ja, länk det här i bio.
Det låter lättare att göra det alternativet än den där långa harangen.
Ja, jag är glad att jag fick till den ändå så här tid på morgonen. Men i alla fall, jag tycker att den var en superlyckad resa på många sätt. Och redan nu så har ju många hört av sig och undrat så här, kan jag åka själv på den här resan? Jag har ingen kompis som är intresserad av löpning. Och vad säger vi då?
Ja, det var ju det som var så häftigt med det här. Att det var faktiskt rätt många som reste själva. Man hittar ju vänner direkt i den här gruppen. Det är ju så otroligt kul att sammanstråla med människor som har då under en helg samma intresse. Springa ett lopp, det varierade ju rätt mycket på tiderna från bästa till sämsta, men det har inte med saken att göra, utan det har intresset och att man har skoj runt omkring, och vi pratar om allt från löpning och nördar in oss i det till livet. Och härlig mat åt vi och mycket skratt och så. Det som var lite saknad av förra året, det var ju faktiskt män på den här resan. Det var ju 25 kvinnor hade vi.
Det var en man, det var ju för sig då
våra
respektive. Sen var det ju en man som var respektive till en av deltagarna som sprang, som var pappa till deras relativt nyfödda dotter. Men absolut.
Det var lite få män som vågade sig på att springa.
Vi välkomnar ju män också.
Ja. Så det är absolut ingen tjejresa. Det är väl det som säger. Tjejer, om det nu blir tjejer bara så blir det det. Det blir jättebra. Men som sagt, bara så att inte män tror att det här är någon tjejresa. Nej. För det är det absolut inte.
Nej, men, definitivt inte. Och vi vet att det är många män som lyssnar på det här programmet. Så att, hörni, vill ni köra en härlig formcheck i Prag i april nästa år, så tycker jag definitivt att ni ska hänga på. För det, man får ju mer än bara loppet. Det är ju så här föreläsningar, vi kommer prata och vi kommer ha, ja, men man kan fråga.
Hade någon sightseeing där runt för de som ville av Prag om man inte har varit där. Vi fixar lite trevliga restauranger, går ut och äter gott ihop och liksom får uppleva en härlig stad samtidigt som man genomför det här loppet som jag tycker, jag sprang ju det första gången, du har ju sprungit många gånger, men jag tyckte det var ett väldigt roligt lopp. Det var härligt.
Och mycket svenskar som deltar också.
Ja, det gör det. Och kul stämning och vackert. Jag hade kul till sista 4 kilometer. Det var väldigt trött då. Men.
Ja, det var inte du ensam om, kan jag säga. Jag tyckte det var jobbigt hela sista milen. Men det är en annan femma.
Ja.
Men som sagt, tiden är ju sekundär. Det är ju framförallt upplevelsen som är i fokus här. Och det tycker jag är jättehärligt. Och varmt välkommen helt enkelt. I alla fall... De senaste avsnitten så har vi ju besvarat en hel del frågor från er lyssnare, och det kommer vi göra idag också.
Självklart.
Yes, men den här gången så har vi också ett huvudtema, och det är det här med, det här är någonting som många frågar om. Hur hittar jag det bästa träningsupplägget för just mig? Det är så här den stående frågan. Ja. Och då tänkte jag att vi skulle försöka ge lite allmänna tips hur man kan tänka i, när man är i olika faser av livet. Så här, hur hittar man det bästa träningsupplägget? Mm. Så det kommer vi göra.
Yes.
Alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om förkylningar.
Åh, igen. Ja. Jag har faktiskt inget att tillägga där. Du får ta den, Petra, för jag har varit frisk nu sen i mitten av september innan Lidingloppet där, när jag hade en liten släng som var väldigt lindrig tack vare vår härliga sponsor Coldzyme.
Yes.
Men sen dess har jag bara tuffat på och varit helt fri från allt. Så att du får ta lite kring det.
Jag ska ta lite kring det. Jag kan väl då, man kanske anar lite i min röst att jag har varit mer eller mindre förkyld i 2 månader, precis som din dotter hade varit.
Ja, min yngsta dotter hade det.
Ja. Ja, riktigt sekt virus. Jag gjorde mitt bästa där med Coldzyme. Men det är ju så att även om Coldzyme funkar på mycket, så funkar det inte på alla virus då. Och även om jag kanske tänker att det kanske blev lite bättre i början, men sen så ville det här på något sätt bryta ut, och då gjorde det. Jag tror att jag fick det av min son som går på förskolan, och de har en massa konstiga virus där som
Det är de värsta virusen av alla de där.
Muterade dagis. Småbarnsvirus, det är det värsta som finns. Det är löparens fiende nummer ett. Och så hoppar man på tunnelbanan och så hostar och snorar alla där också. Så att, ja. I alla fall, Coolzyme, vår samarbetspartner, är ju i alla fall behjälplig väldigt ofta. Man kan använda det i förebyggande syfte om man hoppar på ett flygplan eller ett tåg, kanske ska åka buss länge, så funkar det jättebra. När man börjar känna att det kliar lite i halsen så kan man spraya på där.
Så jag tror det räddade mitt Lidingölopp faktiskt, för jag var, på väg att bli rejält förkyld, men jag pumpade på där med Coolzyme och kände, för ovanlighetens skull, för det var faktiskt lite nytt för mig, att det liksom bromsades på en lindrig nivå. Jag var ju ändå, jag var tvungen att vila 5-6 dagar, men det blev aldrig den där värstingförkylningen. Jag fick inte den där ont i halsen och att det bara sprängde huvudet, utan klart lättare. Sen var jag tvungen att ta det lugnt ändå, men jag tror att det räddade upp väldigt mycket.
Du slapp förkylningssmockan.
Ja, så jag tappade ju ingenting på det. Liksom ett par dagars vila så kom man i form istället.
Gud vad skönt, jag blir så här, jag vet inte vad jag ska säga. Men lite, ja. Jag unnar dig det, Malin.
Ja, nej, men, så att, det som du säger, det gäller ju att testa det och flera gånger så kan det nog bromsa upp det, även om det inte tar bort det helt. Och ibland kanske det till och med tar bort det, det blir ingenting. Och sen någon enstaka gång då och då så åker man på den där värstinggrejen, men ofta så är ju de inte så ofta i alla fall, var tionde år kanske.
Ja, och sen är det bra att ibland ändå utsätta sig för det här, för att man liksom bygger ju ändå upp sitt immunförsvar, och det är ju bra. Jag tänkte bara lite kort berätta om en så kallad öppen observationsstudie som Coolzyme har låtit göra under 3 månader år 2017, från april till juni. Och då var det 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå som ingick. Och de använde den här produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus, till exempel vid resa då. Och behandling vid första symptom för att förkorta förkylningen. Och faktiskt 81% av dem rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare och kortare än vanligt. Det är precis det vi har pratat om, ja. Malin. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Coolzyme. Och av de som inte hade drabbats av förkylning så uppgav 69% att Coolzyme hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och sen så kan man ju såklart inte utesluta placeboeffekten eftersom man då inte hade en jämförelsegrupp. Men jag tycker ändå att det här säger mycket om hur effektiv produkten är, oavsett placebo eller inte. Mm. Men den funkar helt enkelt.
Ja, men det gör den.
Värt att testa,
absolut.
Och ha sin verktygslåda.
Sen får man inte bli förbannad på produkten som du då, Petra. Om du skulle gå och dra med din värsta förkylning på 10 år. Men för det finns ju sådana virusar som inte någonting biter på annat än kroppens egna försvar, som det ibland är väldigt segt försvar.
Gud ja. Ja, jag ser fram emot när det här är över. Så att, hur som helst, vi hugger tag i dagens tema.
Ja.
Malin, du som är en rutinerad coach, personlig tränare inom löpning. Det här med att hitta det bästa träningsupplägget. Har du några generella tips där? Jag menar, alla människotyper kommer till dig, tänker jag mig.
Ja, det är absolut. Och alla nivåer, alla olika mål, egna mål har de. Allt från, som jag kallar, riktiga elitmotionärer. Inte elitlöpare, men alltså riktigt duktiga motionärer med höga mål på att prestera en viss tid på något lopp eller någon utmaning, till bara komma igång och hålla det här för hälsans skull och inte skada sig och så. Så att det är det som är kul. Men det generella som jag kan säga liksom med träningstips, det är ju att det som jag gör, som till skillnad då mot de här, vi har pratat om det i tidigare program, att det är så svårt att skriva ett generellt träningsprogram, upplägg, och lägga ut på nätet och säga att så här ska alla träna, så gör man 3:30 på maraton och så tränar man så här, då gör man 4 timmar och så vidare och så vidare. Och halvmaraton och milen och ja, man kan göra det på alla distanser. Visst, man kan göra sådana program och de finns ju i mängder där ute. Problemet med dem är att de blir för generella. I min smak, det är för stora variationer för individer hur det optimala träningsupplägget är.
Jag måste säga en grej bara här som har med det där att göra.
Ja.
För att jag har inget ont om Göteborgsvarvet. Jag älskar den tävlingen. Tycker deras Instagramkonto överlag är väldigt inspirerande. Men de hade ett antal klipp med Mats Eriksson. Du vet den här...
Exet.
Ja, han kallas han så.
Ja, Mats Exet Eriksson.
Forna elitlöparen då.
Han träffade det här om veckan.
Aha. Ja. Men han är ju grym.
Ja, fantastiskt duktig.
Ja, men... Han skulle då ge olika tips i olika klipp för olika tider på Göteborgsvarvet. Det var sluttid på mellan 1.50 till 2 timmar och sen var det tror jag 1.40 till 1.50 och sen var det 1.30. Och då så, om vi ska sammanfatta lite de här klippen, så säger han då att mellan 1.50 till 2 timmar på halvmaran, då räcker det med att ge sig ut på någon lugnare jogg i veckan och sen kan man även ta promenader.
Oj, ja. Det lät lite.
Ja, man behöver inte intervallträning, det lät inte som att det var inte speciellt aktuellt på den tiden.
På den nivån. Och nej. Sen också en gång i veckan löpning bara.
Någon gång, han kanske sa ett par gånger i veckan, ja. Men man kunde också så här ha promenader någon gång i veckan. Men sen då, när vi kommer ner på 1.30, som för mig är så här...
Det
är supersnabbt för att vara en kvinna som springer 1.30.
Ja, då är man duktig.
Då placerar man sig väldigt högt i, ja, på Göteborgsvarvet. Då skulle man träna i stort sett som jag gör idag.
Okej.
Okay. Och då kände jag så här, men ja, det kanske funkar för en man, tänker jag. En man som är mellan 20 och 40 och lite taggad.
Ja,
typ som den där som du coachade nyss.
Ja, och bra löparkropp och lite talang. Genetiskt upplagd för detta. Ja. Mm.
Och då tänker jag så här, att Mats, hur duktig han än är, så hade han de här glasögonen på sig att ja, men så här ungefär behöver man träna. Mm. Men han hade inte riktigt de här motionärsglasögonen på sig. Och just därför så tycker jag att det är lite lurigt med den typen av råd. För det blir ju lätt att man känner sig misslyckad om man får det här tipset då och sen så klarar man inte den här tiden.
Exakt, och det har jag varit inne på tidigare, att det är därför som... jag har ett jobb att sköta, det vill säga att hur mycket man än kan läsa om träning, man kan köpa program på nätet, man borde egentligen inte behöva en PT om man tänker på utbudet som finns numera och klipp och, alltså det, du kan ju få precis allt där, men det som många är ute efter och varför jag har mycket kunder, det är ju också det här att få det individuella tänket i att titta över just den personen, den personens förutsättningar, målbilden, vad är det vi kan skruva på i den här personens träning. Och det är inte heller sagt att, låt säga att vi har två kvinnor som har samma målbild, så är det inte säkert att de två ska träna exakt likadant ens. För det är det som är intressant med det här, att så enkelt är det inte med träning. Utan vad jag, om jag nu ska, nu måste jag ju också generalisera lite här, för jag kan inte gå in i detalj i och med att jag pratar individuellt mycket hur man ska lägga upp det, men det viktiga för mig, det är att titta över varje persons livssituation. Där börjar jag. Inte liksom egentligen, jaha, den här Petra här, hon vill springa på 1.40 på halvmaraton. Mm. Ja, då ska du träna så här. För då är man inne på det där att,
då blir det generellt.
Generellt, ja. Och lägga upp ett stort program som alla då som vill springa på 1.40, oavsett om du är man eller kvinna. Men då tittar jag så här, okej, här kommer Petra. Hon har ett barn som är 2 år gammalt. Du jobbar så mycket. När kan du träna? Hur mycket är rimligt för dig att få in på en vecka? Mm. Är det 3 pass? Är det 4 pass? Hur har du tränat innan? Vad är liksom din bakgrund? Och så tittar jag liksom mera utifrån ett helhetsperspektiv på en vardag också. För det vore så enkelt att man bara liksom gav ett program och så kör du 5 pass i veckan och alla de här kvalitetspassen och styrkan och så långpasset där och hit och dit. Då blir du bra nästan, liksom, om du håller för det dessutom. Men det är inte så enkelt, för det handlar om att man ska få in det i sitt liv också. Så att där är det generella för mig då, att det viktiga är att titta på en persons helhet. Och ibland är det ju så att det är bättre att ta bort ett pass i veckan för en person. Även om de har rätt högt uppsatta mål. Många är Man kan tänka så här att jag bara är och pushar folk till att träna mer. Mm. Men jag är väl och bromsar vissa. Alltså ta bort pass, ta bort mil, höjer kvaliteten, stoppar in styrka som de behöver. Saker som helt saknas i träningen som gör att de inte utvecklas som de ska. Så att det är inte bara att träna mer och mer, mil och mil, fler pass. Utan det du gör, jag tittar mera på att det du gör ska ha någon tanke bakom. Varför gör du det här passet? Sen är det svårt att säga, låt oss säga att jag har en kund som inte har så högt ställda mål annat än att jag vill ta mig runt en halvmara, strunt i tiden och så. Då kan man ju mer ha några må bra pass. Om den personen är en sån att det är så viktigt för mig att få min rensning av huvudet, pass och må bra runda, så får man ju utgå ifrån att då är den viktig och den trivs med det och den vill ha det. Även om man kanske skulle utvecklas mera på att göra ett annat pass, men så där är vi i mitt tänk. Liksom att det individuella är viktigare än vad man tror i det här, och det är på alla nivåer. Det är från elitnivå till egentligen nybörjarnivå, fast där är det liksom lite mindre variation. Där har man liksom mer än, är du helt nybörjare, då måste du bara ha liksom vänja in dig och tåla träning.
Ja, absolut. Jag håller med dig i allt du säger, Malin. Och sen vill jag bara tillägga det att jag kan tycka att det är lite så här, ja, men jag kan bli lite, störa mig lite på att så här, före detta elitlöpare, inte alla, absolut inte alla, men många förstår inte att det krävs hårt arbete också för att springa till exempel på 1,50 under 2 timmar, alltså, och 2,10. Alltså, det kan vara jättetufft för någon som kanske inte har den här uppenbara löpartalangen, utan som måste kämpa. Jag menar, som jag gjorde i våras när vi skulle till Prag, då bestämde jag mig för att nu så tar jag en period här på några månader där jag lägger in lite tuffare träning. Och jag hade ju inte en sportkeps att komma ner på de tiderna som jag har sprungit för några år sedan.
Nej.
Men jag gjorde allt vad jag kunde, och ändå så blev det så här, ganska, om man då skulle fråga någon gammal elitlöpare, en medioker tid, men de vet inte vilket jobb som ligger bakom den tiden. Så att det är också så här, den här ekvationen som du är inne på, Malin, med familj, med barn, stress i livet i övrigt, tid till återhämtning, allt det där ska ju bli en ekvation av, och sen så kommer det ut någonting då.
Och det är därför om jag nu coachar, det bästa för mig, det är om jag får coacha en kund under en hela vägen fram, under en längre tid fram då till det här målet, om den har liksom, om det är högt uppsatt mål för den, om det är en bra tid eller inte, det är oväsentligt, men då, och följas åt på vägen, för det kan behöva justeras på vägen, träningen också. Man, vi kan ha liksom haft ett tänk och så märker man att jag känner mig bara sliten och jag har väldigt mycket på jobbet nu, eller liksom någonting har hänt i ens privatliv som stökar, så kan man behöva liksom justera. Även om tänket inte var fel från början, så har saker och ting hänt, så att man måste, eller man märker att utvecklingen blir inte riktigt där vi hade tänkt. Vi stoppar in lite mer, du behöver ännu mer av det, någon del i träningen.
Och det kan ju inte ett generellt träningsprogram göra, att gå in och justera.
Inte, utan där är det bara ett tänk att okej, för varje vecka så trappar vi upp mängden lite där, och så några veckor blir hårdare och några lugnare och så vidare. Och det är ett generellt bra tänk, absolut. Och om du ska sälja i stor skala, så är det ju där vi är. Det går inte att göra på något annat sätt. Men som sagt, det är inte det ideala om man nu ska se utifrån vad man får mest resultat av. Mm. Och det är ju också det, och det är ju för att man måste hela tiden känna på kroppen på ett sätt. Mm. Och det är som sagt, det är på alla nivåer. Men det som, om jag nu ska ge det generella inom det här som vi pratar om, så är det mer att jag försöker utbilda mina kunder till att bli klokare i att inte jättemaniskt följa ett träningsprogram.
Våga tänka själva.
Våga tänka själva. Lära sig att bli lite sin egen coach.
Och det är
också
exakt det jag gör också med mina böcker och det jag gör. Ja. Exakt så. Ja.
För det är ju inte så här att jag vill ju inte att människor ska vara helt hjärntvättade och helt outbildade.
Och utlämnade till sin coach. Liksom.
Nej, och liksom inte kunna tänka överhuvudtaget. För då blir det också väldigt sårbart att om jag har då skrivit ett träningsupplägg och så ses inte vi på 2 veckor och så kommer de och har kört fast det liksom har varit sjuka eller skadade eller, och allting har gått åt pipan för att de inte har tänkt. För det stod ju på programmet, ja men måste ju tänka själv också eller hör av dig om du är osäker.
Jag hörde ett snack i omklädningsrummet på gymmet och då var det en tjej så sa till sin väninna så här, jag följer det här träningsprogrammet och jag har ju haft feber här några dagar, men då var det att man skulle springa intervaller igår. Så jag var ute och körde fast lite lugnare intervaller. Jag bara, alltså jag hade lust att bara säga, men gud, du ska inte springa, alltså springa med feber, du kan dö. Ja. Du vet. Alltså här, alltså då återigen tänk lite grann.
Ja, men precis, och det säger jag till alla mina kunder liksom att ett träningsprogram, det är liksom det är bara en bas som man liksom kan ha i grunden, men man kommer aldrig köra alla de passen som står där. Man ska inte ens det.
Inspiration det, kanske mer.
Ja, inspiration och en guide till vad man ungefär tänker sig. Men sen det viktiga är att lära sig och bli sin egna coach. För man kan aldrig heller ha en coach som vet exakt hur du känner i din kropp den här dagen. Och då är det verkligen viktigt att kunna ta de besluten, att vakna upp, är jag osäker, har jag ont i halsen, känner jag mig alldeles för sliten för det här passet, att våga ta det beslutet att ändra. Mm. Och inte vara nitisk och tycka att jag är slapp för att jag inte kör det där passet nu.
Jag måste bara säga en sak också med tanke på hur samhället förändras. Jag tänker idag, alltså, jag vet ju många kvinnor som är 50, 45, 50 som började träna när barnen var 10 år och äldre. Mm. Och ju den här löpaboomen som kom då 2010 ungefär. Så vi då som har småbarn nu när löpaboomen är i full gång, vi känner ju då att vi måste träna fast vi har det här med familj och småbarn och hela den här ruljangsen, medan de som är lite äldre, de började ju sen. Eller hur? Ja, men förstår vad jag menar? Så det är ganska tufft på ett sätt att leva, även om jag älskar löpaboomen och allt vad den har, men det är ju lätt att man känner det här kravet att när man har småbarn så ska man ändå klämma in den här träningen som kanske hjälper mer än hjälper, om man inte har en bra coach som säger så här, okej, den här veckan jag ser på dig att du är superstressad, det är fullt ös, du kanske har barnen varannan vecka, kör bara lugna pass den här veckan och sen så kan du ta intervaller nästa vecka när du inte har barnen och du liksom har tid och återhämta dig. Ja, men typ så.
Nej, men och en bra coachning är ju att som du säger Petra, utbilda sin kund till att i slutändan bli lite sin egen coach. För att du kommer aldrig kunna finnas där som coach tillräckligt mycket för att ta dina vardagsbeslut eller den personens vardagsbeslut. En elitidrottare också ska helst inte vara helt beroende av sin tränare. Det finns de som inte kan ta ett löpsteg utan att coachen har sagt exakt vad du ska göra, men det bästa är om du blir trygg i dig själv och vet att man är där ute i skogen själv ibland och känner att fan, idag funkar inte min kropp. Jag hade tänkt att springa ett hårt intervallpass eller jag hade tänkt att springa 20 kilometer, men jag är helt död efter 7. Jag kortar faktiskt av det här, och det är inte för att jag är slö eller slapp eller latmasken pratar.
Utan smart,
ja. Mm. Gå av. Bryt ett pass om det är riktigt illa. Men det handlar ju om att bli så pass utbildad då, att du kan ta rätt beslut självklart.
Ja.
Men chansa aldrig, säger jag, om du är sjuk.
Nej, och sen aldrig. Återigen. Mm. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Det är ju inte elitträning så vi behöver ju inte oroa oss. Skulle man då avbryta ett pass ibland fast man kanske inte skulle ha gjort det. Alltså det är ju verkligen inte hela världen. Man måste ju tänka på det. Alltså se det i det stora perspektivet.
Ja, och sen som jag säger, det som en elitidrottare har mest att lära faktiskt en motionär är att skulle du ha en krämpa, en skada, så gå inte hem och tyck synd om dig själv och lägg dig i soffan och ät chokladpraliner i en månad och vänta på att skadan ska läka. Utan då struntar du i springa om det är en rejäl grej då. Mm. Och så går du och träna stenhårt på annat. För att liksom både mentalt känna att wow, jag är fortfarande igång. Jag får ut det där som jag får inte liksom samma godkänsla som i löpning kanske, men jag får träna. Och så träna upp delar av dig själv plus den där skadebiten så att du kommer ut och är fasen starkare än någonsin.
Ja, men jag tycker det låter väldigt bra i teorin, men jag skulle säga att jag tror det, där ska man ha ett väldigt tydligt mål tror jag man måste ha som motionär om man ska ha skallen att gå igenom den här
rehaben. Men jag tänker bara det här att om man kan tänka, strunt i målet, tänk istället så här att jag älskar att springa. För att jag ska kunna komma tillbaka och springa och hålla i det och kunna fortsätta med det en massa år och inte vara i den här trista som jag är nu, så krävs det att jag gör detta. Det läker så mycket snabbare, du håller bättre efter, så att, att man liksom triggar sig med att det inte bara för att bli liksom superlöpare sen, utan det är också för skadans skull.
Just det.
Som för att kunna göra det du älskar, nämligen att springa, om det är det. Så att inte liksom deppa ihop för att du inte kan göra det som du älskar just då.
Och sen också, märker man att man blir skadad titt som tätt, så kan ju det vara en varningsklocka också. Att ta reda på, aha, varför blir du det då? Det kan ju vara värt att tänka på. Och då tänker jag faktiskt att vi gör en naturlig övergång till en lyssnarfråga. Ja, eftersom vi ändå är inne på
härligt.
Skador. Och då är det så här att Jessica, hon skriver så här. Vilka är era bästa tips om man lätt får ont i benhinnorna, vadmuskeln på insidan och ovanför inre fotknölen? Jag har tidigare haft stressfraktur i skenbenet och höftled lårben. Så fort jag sätter igång med lätt jogg eller varvar igång med jogg så får jag känningar efter en stund. Jag har ortopediska fotbäddar, bra skor och så vidare. Ska det verkligen vara så här? Kan anorexin jag hade i 7 år vara en bidragande orsak till detta? Jag har lätt benskörhet på grund av anorexin och väldigt lite benskörhet, inget som behöver medicineras. Men jag vill så gärna kunna springa igen. Det känns som att jag kommer att få ge upp den drömmen.
Ja, jag säger så här att benhinneproblem är väldigt vanligt bland löpare, oavsett om du har haft anorexi eller så. Stressfrakturer är ju rätt ofta kopplat till att du har någon obalans i kroppen som är lite kraftigare än benhinnor är liksom en normal löparskada, skulle jag säga, som alla kan få, oavsett. Det har, jag brukar säga så här att benhinnor är komplicerat på det sättet att det är en krämpa som är svår att vila bort på grund av att du vilar, blir bra, men så fort du börjar igen så kommer den. Och jag vill inte kalla det för en nybörjarkrämpa, för det låter så trist, för den kan drabba även vana löpare om man liksom ökar sin träning mycket eller byter skor eller springer mer på hårt underlag eller någonting. Men det drabbar främst personer som har haft uppehåll ett tag och börjar springa eller ökar sin träning då lite för mycket, för snabbt. Det är liksom, det är där vi är oftast. Och problemet, som jag sa, är ju att det är inte så lätt att bara vila bort det. Som andra krämpor, har du ont i en hälsena, ett knä, ja, då kanske det är en överbelastning som måste vila och så är det bra. Men det här måste man ofta vänja sig bort ifrån. Nu problemet, som det låter här med Jessicas benhinneproblem, är att de låter som det är av det kraftiga karaktären. Mm. Och hon har haft mycket och länge och har bra skor, bra fotbäddar och rubbet. Och det finns ju de som har fått kronisk benhinneinflammation som är...
Oj!
Att man, det kan också bero på, jag vet att det finns några elitidrottare som liksom nästan fått lägga av för att det är liksom kronisk inflammation där. Och det är ofta också hur man är byggd i muskulaturen i vaderna, för vissa har, man ser ju, vader ser väldigt olika ut. Vissa har ju som stenklumpar och andra har små smala, nästan inga vader alls. Mm. Så vaden ser väldigt olika, och har man liksom en tajt vad, eller liksom att muskeln ligger och är väldigt tajt och mot benhinnan, så kan det bli för högt tryck däremot. Vissa har ju opererat och liksom snittat upp för att liksom lätta trycket där.
Men de här två vadtyperna du beskrev, vilken är mest benägen att få problem med benhinnorna?
Ja, det är främst den nedre, alltså soleus.
Nej, jag menar den här, du sa att den här liksom jätteavlånga, nästan obefintliga vadmuskeln, och sen sa du den här liksom hårda.
Ja, det är den, alltså den undre, den som går ner mot hälsenan. Ja. Det är det är den, alltså. Det är, sen har vi den här lilla bollen där uppe som kan vara olika stor.
Just det.
Den är inte lika utsatt för detta, utan det är den där tajtare undre som är ofta orsak till hälseneproblem också. Men det enda som är, alltså det generella tipset som jag alltid ger till motionärer eller löpare som har det här, är ju liksom att det som lindrar väldigt mycket efter löpning, det är att kyla ner, ta is, behandla. Hem direkt när du blir öm och kyl ordentligt med liksom, ja, antingen en ispåse eller en sån där cold hot pack eller vad de heter. Och det lindrar en del, för det är liksom, det blir nästan som en liten svullnad, små klumpar längs skenbenet. Men det får ju inte alltid bort liksom hela problematiken. Jag ska säga att jag är inte expert på, jag vet inte vad det här med benskörheten och vad det kan ha orsakat. Stressfrakturer är en annan sak. Det är ju liksom en skada i benet. Det här är ju liksom det här är ju inte benet, utan ligger en hinna, muskulär grej på ett annat sätt.
Alltså min helt ovetenskapliga observation är ju att många kvinnliga löpare som har lidit av ätstörningar drabbas ju av stressfrakturer. Ja. Och det är ju hormonellt. Det beror på hormon. Och återigen en ovetenskaplig observation för mig är ju också att även om man är frisk från sin ätstörning så kan det ju fortfarande vara så att kroppen är väldigt skör och känslig. Och det kanske är så att man måste kompensera med extra mycket näring, med extra mycket kalorier för att kroppen ska kunna klara den här, även om man tycker att man tränar väldigt lite med tanke på hur man gjorde innan. Men just att man behöver en period för att öka på så att kroppen vågar bygga upp sig. Är du inne på det? Här är ju ingenting som, det är ju bara min egen observation, vad jag har sett människor omkring mig som har haft de här problemen och som liksom gång på gång trillar ner i skador och sen så kommer de upp igen och så tränar de på och så trillar de ner igen. Så.
Jo, men jag tror ännu mer att du måste tänka att du har kanske en lite, ja, vad ska man säga, skörare kropp, förutsättningar att hålla hård träning. Så att jag tänker mer att om Jessica vill springa så får hon kanske tänka att hon får springa rätt lite till att börja med och köra mycket annan träning som är skonsamt och det är ju allt från alltså det är inte roligt att säga så här att gå på en tjockmatta och köra intervaller, men jag har ju satt många...
Vad är det för något?
Ja, men stå på en tjock höjdhoppsmatta.
Ja, liksom, ja. Ja,
och köra liksom en minuters intervaller. Och, alltså, du kan bli ruskigt trött.
Oh, det lät som att pulsa i snö ungefär.
Ja, men så det är också sånt där. Så har du till exempel ont i benhinnor eller en hälsen eller något, så kan du köra dig riktigt slut. Okej, det är absolut inte skogsrundan i spåret. Jag förstår det, men alltså att ha en smart plan, att cykla, jättebra för benhinnorna, tjockmatsintervaller, jättebra, gå i vatten, gärna köra med sån löparväst i vatten,
det gillar
löpning.
Du.
Ja, gjort mycket i alla fall. Ja. Nej, men och på så sätt kanske då köra väldigt lite löpning från början och framförallt då välja mjukt underlag. Jättestor skillnad på att springa på asfalt mot att springa på så mjukt det går liksom, om det finns mjuka motionsspår eller skogen.
Ja, men eljusspår typ.
Precis. Och sen is på efter. Det är liksom det är de enda heta tipsen som finns, men tyvärr så är det inte så lätt heller att bara säga att men vila tills du blir bra och sen börjar du springa igen. För det är för stor skillnad, utan det är det där att springa väldigt lite och behandla med is och springa mjukt eller liksom göra annan träning som är på ett sätt aktivt för blodgenomströmning och vaden och allting, men inget slitage.
Ja, det är tufft, men det är
tråkigt, tråkigt att säga, men jag tror inte hon ska ge upp löpningen helt än.
Men ha lite längre tidsram framför sig.
Mycket mer, inte
kanske.
Liksom vila, komma igång och springa. Ja. Utan bara tänka att jag har väldigt lite löpning i början, även om jag önskar mycket mer.
Precis.
Och ser som att hon har haft en lång skadeperiod som behöver en lång upptrappningsperiod.
Ja, men verkligen.
Jag hoppas att det kan hjälpa henne.
Det hoppas jag också. Sen har vi Hannes Svensson. Han är en flitig frågeställare. Han har ställt frågor ofta till oss. Det är jätteroligt.
Ja.
Han undrar så här. Har ni satt upp mål för 2019 och hur ser de ut i så fall? Finna mer träningsglädje genom sällskapsrundor i prattempo längs Kristinebergs strand? Eller genomföra 4 olika lopp på 4 olika distanser i 4 olika länder? Eller springa ett lopp med barnvagn? Eller försöka komma sist i någon tävling? Det känns som att det var mig han syftade på i nästan alla de här.
Ja,
Kristinebergsstrand är väl ingenstans där du brukar springa?
Nej, om man säger så här, det triggar ju inte en gammal elitlöpare. De här
4 olika lopp på 4 distanser i 4 olika länder kanske
ja,
kan
den,
vara.
Det är väl den. Så, men det där med att komma sist i den tävlingen, där försvann jag.
Kan nästan bli lättare att komma först då?
Jag tror Peter, där triggades mitt ner i botten.
Ja.
Ja, nej, men, ja, men jag förstår tankesättet. Om man nu känner att löparglädjen är på väg ut av någon anledning och behöver liksom avdramatisera det här med prestation. Mm. Och det har ju vi pratat om, att du har ju också känt det periodvis att du egentligen mår bättre av att avdramatisera än att trigga upp. Mm. Och jag kommer ju, som vi vet, från elitsidan, och där är det något som bara finns automatiskt, att jag kan inte gå igång på det helt, utan jag går ju igång på den här adrenalinkicken av att ändå känna att det är någonstans på halvt allvar.
Du är ett ytterläge.
Ja, och jag går ju inte att jämföra, jag ska ju inte pusha på det på vanliga människor. Det finns många motionärer som har samma psyke som jag, så det är inte det. Men det är jag tycker en bra tanke. Så här, vad känner du för de här grejerna, Petra?
Ja, sällskapsrunder i prattempo längs Kristinebergs strand är väl ingenting som jag är emot. Det gör jag ju nu redan. Mm. Och av fyra olika länder. Jag är inte så här, den typen av mål tycker jag blir lite, det är för uppstyrt så där. Fyra olika lopp, fyra olika distanser, fyra olika länder. Det blir så här, nej. Utan springa ett lopp med barnvagn skulle jag kunna göra. Det har jag faktiskt gjort. Jag har sprungit både milen här i Stockholm. Stockholm 10 sprang jag med barnvagn för några år sedan. Och även Linköping halvmaraton sprang jag med vagn. Det var roligt, för då var det så många som ville spurta förbi.
Ah, ja.
Det var jobbigt när man kom där med vagnen.
Men handlar inte, alltså, oavsett vad de här målen är, om det är liksom att komma sist eller barnvagn eller springa med en sko eller vad det nu är.
Springa och spela blockflöjt samtidigt. Ja,
nej, men jag tror att det där kan man ju säkert hitta på 50 olika roliga varianter. Sitta en sen middag med ett glas vin och hitta på mer och mer roliga grejer. Men jag tror det i grund och botten som jag läser ut av det här, det är väl att avdramatisera lite prestationen och mer hitta en löparglädje i att bara träna och kanske då till och med köra något lopp utan att man står med en liksom känsla av att någon bredvid, vad ska du göra för tid?
Ja, nu måste jag persa.
Ja. Utan om man nu inte känner att det är i ens fas i livet, eller aldrig någonsin kommer vara i en fas i livet när man känner för sånt, så är det ju bättre att triggas av såna här saker. Så att, och som sagt, det är väl jättekul om någon satsar på att vinna och någon satsar på att komma sist.
Jag är imponerad. Vi stod och tittade på bland annat Stockholm Marathon här i år då. Och de som kom sist, ja, de gick ju faktiskt. Men det tycker jag ändå är en bedrift att gå ett maraton. Det är ju imponerande i sig.
Det är jättejobbigigt.
Det tar ju jättelång tid.
Ja, och jobbigt. Ja, alltså, man blir stum i benen på ett annat sätt än löpning.
Och du får ju inga endorfiner om man går heller.
Så att, nej, och jag tror kanske inte att de har satt upp det som mål att de ska komma sist. Utan det kanske bara blir så.
Det blir så.
Men Jag tror att det viktiga är, som med allt, att du sätter upp dina egna mål. Om det är att försöka vinna ett lopp eller springa på en viss tid eller att du triggas av något helt annat, så allting är bra. Mm. Bara du har ditt egen agenda där.
Men om jag försöker komma på något sätt att tweaka det hela så att det blir mer kravlöst, har du några mer konkreta mål, Malin, för 2019. Du vet, du var inne på det förra gången där, att du tänkte kanske göra en liten satsning mot Lidingöloppet.
Ja, nej, men jag känner redan faktiskt att det här året, jag sprang ju Prag halvmaraton i våras och Lidingöloppet. Absolut godkänt, bra. Inget att klaga på egentligen. Men känslan som jag hade på båda de loppen var att nu, Malin, kan inte du bara rida på att aldrig springa långpass.
Gamla meriter.
Ja. Jag kände att jag var liksom lite i slutskedet av den potten. vatten. Så jag är faktiskt, jag, och det var lite kul för att jag kände att även om jag sprang bra och liksom så känslan var att nej, nästa år 2019 då ska jag springa samma lopp. Jag springer i Prag, jag ska springa Lidingloppet och jag vill ha en lättare känsla än vad jag hade i år. Och då blev jag faktiskt triggad till att nu, jag har faktiskt sedan dess stoppat in ett, jag är inte uppe på jättelängder än. Jag ska upp på 20-21 kilometer på mina långpass. Det räcker när jag ska springa en halvmara. Så jag har nu trappat upp och en gång i veckan ska jag faktiskt springa lite längre hela vintern har jag bestämt. Och jag tycker det är kul.
Hur länge är du ute då ungefär? Ett långpass för dig om du ska vara ute i 20 kilometer. Vad blir det ungefär?
Ja, 1,40 kanske, 1,35, 1,40. Och vad som är mitt problem, och det är väl det jag också har förstått att jag måste jobba med, det är att jag har sprungit för fort på de här passen tidigare, så de blir lite för jobbiga och kostar lite för mycket i efterhand. Men nu har jag faktiskt gjort så att nu har två av mina döttrar som är så intresserade av löpning, de vill också trappa upp sina långpass. Så vi har gjort så nu att yngsta tjejen, Johanna, som är 12, hon ska springa 5 kilometer. Ida är uppe på 10, hon är 15. Och jag ska upp på 20. Nu var jag på 15 första passet, men jag ska upp mot 20 och hon ska upp mot 15 under året. Och vi har liksom egna mål och så springer vi ihop och så trappar en av.
Jaha, kör ni på en bana då, rundbana?
Ja, vi kör någon typ 5 kilometer och sen kommer vi hem och så går yngsta av,
just det.
Går in och duschar och så tar man en till sväng och så lämpar jag av äldsta tjejen och sen kör jag en liten runda själv. Och då ibland så har de cyklat med mig för att hålla mig i sällskap.
Vad mysigt.
Så det har varit väldigt, väldigt snällt av dem att ställa upp på mina långpass.
Vilken grej!
Om jag inte hittar någon löpkompis som jag inte alltid gör, för att det är svårt med tider och sådär. Så att det här är faktiskt, jag har fått en nytändning i långpass så jag ska se vad det gör.
Spännande.
Inför nästa år. Så jag är faktiskt mer taggad än på många år att prova ett lite seriösare upplägg här.
Okay.
Utan att bli freak alls igen. För jag vill inte gå in i någon sån satsning. Det är inte det pratas om här.
Det kan ju också sätta igång lite sådär prestationskrav kanske.
Nej, inte alls.
Kanske inte drabbas av sånt.
Nej, jag har ingen sån ångest. Nej, jag bara känner så här att fasen om jag gör det här nu hela vintern, då kommer jag få en trevligare resa på de här loppen än vad jag hade i år, för jag fick slita lite för mycket. Jag gick på för mycket pannben. Och jag vill känna mig lite mer förberedd utan att alls gå in i något liksom prestationstänk. Så där är vi.
Ja, men det låter bra tycker jag.
Själv
då? Jag tror att jag nästan ska faktiskt gå åt andra hållet. Att, jag tycker mina långpass, jag älskar ju att vara ute och rulla runt med Mia och hålla på liksom i flera timmar. Men jag tror att jag ska i alla fall försöka korta ner lite grann. För jag tycker det sliter lite väl mycket. Och i förra året då, nu är jag nästa år redan, men i början av året så skulle jag ju träna inför maran också då.
Just det, men då krävs det mer.
Ja, och då var det som att då blev det väldigt långa pass och de slet väldigt mycket tycker jag. Så att jag tror jag ska strunta i maran nästa år faktiskt.
Halvmara är lättare att inte bli för sliten av, tycker jag, både mentalt och fysiskt. Så då räcker det ju med långrunder på 20-21.
Som längst.
Och så kan du ligga på 17-18 ibland också. De blir man ju inte så sliten av. Men 25, 26, 28, då blir jag liggande.
Ja, när man är uppe i 30 där, då är man ju helt utskåpad för resten av helgen. Liksom.
Ja, nej men så att vi får testa det. Ja. Du drar ner lite på dina långpass, jag drar upp lite. Jag tar dina mil.
Ja, du tar mina mil. Det är grymt. Vi har en fråga från Löpa Klara. Hon undrar om det här med träningsdagbok. Det känns som att jag bara fyller i men reflekterar inte så mycket och följer upp. För du träningsdagbok, Malin?
Jag gjorde under hela min karriär. Då skrev jag varenda pass och så. Och det gav mig väldigt mycket då. För då var man liksom så inne i både att kunna gå tillbaka ibland när det gick lite tungt. Att se tillbaka 2-3 år. Och ja, man glömmer ju bort liksom hur man har tränat och sådär. Så att, det tyckte jag gav mig väldigt mycket feedback. Men jag har helt lagt av med det efter min karriär. Och det är väl bara för att mitt sug till träning och löpning har inte minskat. Även om jag som sagt tycker det är skönt att inte träna på elitnivå längre. Utan lite lindrigare. Men det jag inte saknar, det är att vara inne i ett träningsprogram. Och dessutom skriva ner allt. Och så. Utan jag går mycket mer på kort planering, en vecka i taget, har ett längre upplägg i huvudet, och sen vill jag inte hålla på att föra för mycket statistik och så, utan det är lust och glädje för min del. Men det är ju för att jag har varit så mycket inne i det där tidigare. Jag tror att det är bra för många att föra träningsdagbok, för det ger lite som det gjorde för mig under elitkarriären en kick, att kunna se vad man har gjort, och framförallt hjälp ibland när det går lite trögt, att man ser att jag hade det trögt där också och kom igenom. Och, ja.
Skriver du även då, eller skrev du även vad du åt? Och liksom, eller
nej,
var det bara
ren träning? Och skär träning. Och sen hade jag ju så här, det var ju kul att föra lite statistik så där, på ett årsbasis också. Hur många dagar jag hade tränat, hur mycket jag hade varit sjuk, skadad. Alltså sånt där. Det är jättekul att gå tillbaka till nu. Men jag är inte där i min träning längre. Nu är det bara livsnjutning. Ja. Att träna.
Mer spontant.
Ja.
Jag har aldrig, jag hade en period i början av min löparkarriär när jag skrev in i Funbeat, så här löparcommunity. Ja. Så det var ju väl en slags träningsdagbok, men jag tyckte nog att jag tyckte det var inte riktigt min grej. För att jag har ju inte den typen av mål så att jag måste hålla en träningsdagbok igång. Utan för mig ska ju löpningen vara mer, jag märker att jag mår bäst när jag inte behöver sitta och bokföra allting. Jag har ju ett företag där jag bokför varenda kvitto och håller på med faktur och så här. Jag bara känner, nej, alltså löpningen ska inte vara någonting som jag håller på med statistik och grejer. Utan
nej, men mer, det, då mer är vi liksom samma ja. Nivå där. Men samtidigt så har jag levt med det andra också.
Exakt,
just att ha fört det där. Och jag vet att det kan vara en väldigt bra liksom, guide och trigger och allt möjligt om man, är inne i en sån fas och känner att det är lite nyttigt att få föra träningsdagbok. Just det här med, ibland kan det vara för personer som kommer igång med träning och behöver liksom sätta upp att 3 dagar i veckan ska jag träna. Och att få liksom skriva in det kan vara liksom den stora moroten när det tar emot. Där när det regnar och så. Att nej, men jag måste få in det här. Det saknas ett pass den här veckan. Så att det finns många bra moment i det där.
Ja, men gillar man den typen av... Så, och sen också hitta då någonting som funkar... Kanske online, att man går in i någon sån här community och man får upp lite kurvor och vad vet jag.
Vissa älskar ju statistik och kurvor och allt möjligt. Så, att
så här är
man kan ju gå igång rejält på sånt där.
Jag tycker en kille som analyserar markkontakt och hur den har förbättrats med tid. Du vet, så här.
Ja, men det finns ju massa olika. Så att jag är för båda i och med att jag har
en personlighets-
gjort båda.
Grej, kanske.
Ja, absolut. Eller vilken fas man är. Jag är ju samma person, men jag är i en annan fas nu med min träning än vad jag var då. Och för mig är det viktigt att tona ner de där bitarna, för jag älskar ju ändå att gå ut och blåsa på som du vet i högt tempo och bli jättetrött, men det behöver inte jag skriva ner längre.
Nej. Yes. Ja, men härligt. Jag hoppas att löpa Klara kände att hon fick lite input där som man kan använda. Tiden rinner iväg från oss, tyvärr. Det börjar bli dags att knyta upp säcken för säsongens sista avsnitt. Och ja, jag hoppas att vi kommer tillbaka nästa år. Om allt klaffar så blir det ju så. Mm. Så det hoppas vi. Och för att peppa oss lite extra, hjälpa oss framåt, så får du som lyssnar mer än gärna betygsätta oss i podcaster, då, den här appen, och även på iTunes. Och självklart också hänga med oss på vårt Instagram och Facebook. Malin, har du någonting att säga till lyssnarna innan vi rundar av?
Nej, jag bara tackar för alla härliga frågor som vi har fått, som har gjort att vi har vetat vad vi ska prata om.
Exakt, det är ni som gör programmen till stor del, ni som lyssnar.
Ja, och sen bara så kul att ha dig här mitt emot, Petra.
Men detsamma. Och sen måste vi också säga, kul att ha med en producent som gör tåhävningar medan vi spelar in programmet. Alltså han har ju stått och gjort, du vet, jag vet inte, jag hade tänkt att jag ska kommentera det, men det kom nu då. Han har gjort tåhävningar och stretchat sin vad. Han är ju hälsborre.
Ah, jag sitter med ryggen mot, så jag har inte sett detta.
Det ser jätteroligt ut. Jag fick verkligen fokusera här på.
Men då är han ju inne i det tänket som jag pratade om, att inte låta bara en skada föra dig ner i dyngan, och utan du gör hela tiden bra grejer för att den ska läka fortare.
Han tränar sig igen.
Härligt, du är på rätt spår.
Yes. Mycket, mycket bra. Och ni där ute, må så gott. Ta hand om er. Ha kul där ute. Och vi hörs förmodligen nästa år.
Det hoppas jag verkligen.
Yes. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.